Radioplay.
Idag ska det handla om en vara som förändrat vår värld fullständigt de senaste 150 åren. Det är en naturresurs som likt en välsignelse skapat ett sånt överflöd av mat att mänskligheten på ett århundrade har gått från 2 miljarder till 7 miljarder. Det är en naturresurs som är förutsättningen för hela vår moderna livsstil. Från tillverkning av plastprodukter till våra semesterresor eller helt enkelt bara hur vi förflyttar oss. Men det är också en förbannelse. För när en sån eftertraktad naturresurs ska fördelas, ja, då uppstår ju givhet, misstänksamhet och rivalitet. Denna förbannade naturresurs har genererat konflikter och krig. Frånvaron av den har lett till ekonomiska depressioner och ifrågasättande av hela tillvarons existens i form av mer eller mindre lyckade undergångsfilmer.
When the world was powered by the black fuel and the desert sprouted great cities of pipe and steel. Gone now, swept away. For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all. Without fuel they were nothing.
För att slutligen med all rätt utmålas som det största hotet mot mänsklighetens överlevnad på planeten eftersom den värmer upp hela planeten till obeboeliga grader. Hur vi än vrider och vänder på det har mänskligheten denna engångsgåva från moder jord både att tacka allt för och att frukta och förakta. De senaste 150 åren har varit så ljuvliga och ändå så förskräckliga. Och idag pratar äntligen historiepodden om oljan i vår jordskorpa och om de som har behärskat den.
Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av historiepodden. Det var starkt!
Vad bra,
det jag sveptes med den där
meningen.
Framställningen.
Ja, det här är ju en käpphäst då.
Mm.
Som kanske inte har framkommit så mycket de senaste 166 avsnitten.
Nej, du har ju några käpphästar. Är det inte din antikenfas, är det din koreafas, så är det din någonting annat fas. Men vi som känner dig vet ju att ganska många böcker i bokhyllan handlar om det svarta guldet.
Ja, och jag har ju skrivit uppsatser i ämnet när jag pluggade geografi då. Det var ju min grej. Det handlade mycket då om huruvida den skulle försvinna eller så visserligen. Och vad som skulle hända när den blev dyrare och att producera peak oil och så. Jag säger inte att jag tror att det kommer gå åt helvete. Jättesnabbt, för det finns ljuspunkter på den där himlen när det gäller nya energislag och så. Men när jag skrev uppsatsen och var badade fullständigt i den här litteraturen som utmålade skräckscenarier och så, då blev man lite deprimerad. Och inte minst eftersom det här var 2008 och oljepriset nådde nya rekordnivåer som var, alltså det steg mer under tiden jag skrev den uppsatsen än när när de här oljekriserna slog till på 70-talet.
Just det. Så gick det till då, men så här går det till nu. Att något annat som når nya rekordnivåer, det är ju, jag vet inte hur jag ska binda ihop det här, men det är en podcast som vi gör tillsammans med Radio Play det här.
Och det är vi väldigt tacksamma för och glada. Och ni kan ju ta och gå in och kolla vad Radio Play har i övrigt för poddar och erbjuda.
Ja. Yeah. Vi ska alldeles strax dyka in i oljan. Jag tänkte att vi först skickar iväg lite historiepodden tygkassar.
Trevligt.
Och ett sätt att vinna en historiepodden tygkassar är att på Instagram hashtagga histpodd. Gärna i något härligt historiskt sammanhang. Och det är precis det som Jore Wikström har gjort när han står ute i vackra skärgårdsön Seskarö. På hundraårsdagen av Seskarö-upproret.
Det gillade du, ja.
Ja, det var fjärde avsnittet. Tredje avsnittet kanske till och med. Som vi gjorde av historiepodden. Där vi bland annat pratade om Seskarö. Svenska revolutionen. Brottet var hunger. Hungerkravallerna på Seskarö 1917. Fint, tycker jag.
Att han ställde sig där, ja.
Jajamän, och att det finns det monumentet också. Ett annat sätt att vinna en historiepodden-kasse, det är att knäcka röda tråden.
Mm.
Jag tänkte presentera 4 stycken historiska aktörer, och om man vill vinna en historiepoddenkasse, då skickar man ett mail till historiepodden@outlook.com och berättar hur hänger de här samman. Är du beredd?
Jag är beredd.
Charlie Chaplin, filmstjärna och stilikon. Manuel Francisco dos Santos, eller om man ska ge hans artistnamn, Garincha. Brasiliansk fotbollsikon, tidernas dribbler och världens kanske enda både kobenta och hjulbenta människa.
Mm.
Ett ben kobenta, andra hjulbent. Kanske därför han var så bra på dribbla. Tutankhamon, för hon är egyptisk kung av den 18:e dynastin.
Ja, vad fan. Jag ser ingen röd. Whatsoever.
Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein-Gottorp. Hertiginna samt svensk drottning, känd från historiepodden.
Mm. Är det så här då att man måste komma på den lösning som du har tänkt ut här?
Ja, det är det.
Ja, för vi har ju fått flera bra tips på andra röda trådar som inte var den du har funderat på.
Nej, men det här är en sån diktatoriell verksamhet, ja, att man ska knäcka min röda tråd.
Precis.
Yes, okej. Okay.
Okej. Okay. Det här avsnittet kommer då att handla om de 7 oljeföretag som under flera decennier på 1900-talet bildade en kartell för att kontrollera priser och vinster.
Just det.
För att förtydliga titeln i avsnittet. Mm. Och de här företagen, om vi rabblar upp dem lite snabbt, är då Standard Oil of New Jersey.
Exxon.
Som går under Exxon idag, ja. Standard Oil of New York, som heter Mobil, och idag är ihopslaget med Exxon. Standard Oil of California.
SoCal.
Just det, som idag heter Chevron. Gulf, som idag är ihopslaget med Chevron. Texaco, som också idag är ihopslaget med Chevron.
Just det.
Och sen är Shell och BP.
Just det.
Men vi kanske ska börja i vad man egentligen hade olja till på 1800-talet.
Mm. Jag har ett citat här som jag tänkte läsa, så sen får du liksom ta vid efter det. Det är från en amerikansk journalist som 1865 beskriver hur febern har slagit grepp i USA. Han skriver att "From Maine to California, it lights our dwellings, lubricates our machinery, and it is indispensable in numerous departments of arts, manufactures and domestic life. To be deprived of it now would be setting us back a whole cycle of civilization. To doubt the increased sphere of its usefulness would be to lack faith in the progress of the world."
Det här var då bara 6 år efter att man i Titusville i Pennsylvania 1859 hade upptäckt en himla massa olja.
Ja.
Grejen var att man använde ju tidigare valolja till att lysa upp lampor, så alltså som bränsle till lampor.
Mm.
Och nu hade valarna blivit allt färre i mitten på 1800-talet, vilket ställde till problem. Och det har jag sagt till dig, att det skulle jag också vilja göra ett avsnitt om.
Valjakt.
Ja, jag är inte riktigt lika insatt i som den här typen av olja. Nej, men
steg 1 är att läsa Moby Dick, så att, och den är ju väldigt tjock, så det krävs lite research-tid.
Just det. Nu försökte man då få tag på olja på annat sätt, och då var den här Edwin Drake som började leta efter olja just i Titusville. Det här ledde ju till en rejäl oljerush och oljeglädjefnatt, helt enkelt.
Ja, och på tal om fnatt, det är knatte, fnatte, chatte. Det här kopplar jag i alla fall till den typen av Joakim von Anka. Det är ju en klassisk grej i Kalle Anka serietidningar, att han är ute med en yxa, eller med så här, vad heter det, pickaxe, och bara slår någonstans i jorden, och så kommer en stor geyser av svart olja ur marken.
Just det. Det här är en ganska ovanlig bransch om man jämför med till exempel kol och guld och sådär, eftersom den drabbas av kolossala prissvängningar hela tiden. Det är en ständig pendling mellan överproduktion och brist, om man säger så.
Just det. De här olja i USA mäts i barrel, och en barrel är väl nästan 120 liter. Och
159 liter?
Är 159 liter, okej. Okay. Då både jag och du har ju läst Anthony Samsons klassiska bok, De 7 systrarna, från mitten på 70-talet någon gång.
Just det.
Och han tar ju upp den här statistiken att i slutet på första året av oljeutvinning så kostade en barrel ungefär $20. Men året efter så hade den vid ett tillfälle sjunkit till 10 cent.
Mm.
Det fluktuerar vilt.
Ja, och på den tiden då så slogs ju alla in på det här, som sagt.
Mm.
Men vi har ju en kille som kommer att försöka stabilisera det här.
Yes. John D. Rockefeller.
Ja.
Är det han du tänker på?
Just han.
En bokhållare i Cleveland.
Ja.
Det är inte mycket att skryta om.
Får mer att skryta om vartefter.
Han blev köpman, sparade ihop lite pengar och insåg som första person att ska man kontrollera den här nya spännande oljebranschen, vad man ska göra då är att man ska kontrollera raffinaderierna.
Ja, och distributionen.
Ja, inte minst det. Han börjar göra avtal med järnvägarna.
Mm.
Det är det som är själva hemligheten. Alltså hemliga avtal dessutom, för allt det här, allt i oljeindustrin sker ju i dunkel. Det är ingenting som är uppe i den friska luften.
Särskilt gäller ju det som han ägnar sig åt, hans verksamhet. Och hans företag som han bildar sen kommer ju sätta prägel på hela industrin vartefter.
Ja, verkligen.
Han var ju en väldigt analytisk och kyligt beräknande människa, men också mycket hemlighetsfull och tystlåten och fullständigt hänsynslös ju i sina metoder. Det här gjorde naturligtvis att han blev USAs mest avskydde man också.
Mm.
Men också världens rikaste man.
Ja.
Så det kanske han kunde leva med.
Howard Zinn skriver i sin bok Det amerikanska folkets historia: en oberoende raffinaderiägare sa: om vi inte hade sålt skulle vi ha utplånats. Det fanns bara en köpare på marknaden och vi var tvungna att sälja på hans villkor. Han lyfte dessutom fram PM som har skickats från företag knutna till Rockefeller. Wilkerson och company mottog en vagn med olja månaden den 13. Var vänlig dra åt tumskruvarna. Och något annat exempel på något företag som hade en märklig explosion helt plötsligt. Och
så det kan bli.
Supermycket otur för de som konkurrerar mot Rockefeller.
Ja, men ibland bara blir det så.
Mm-hmm.
Ja, nej, han höll ju allt hemligt. Köpte upp konkurrenter och lät dem liksom låtsas som att de fortfarande var självständiga.
Ja.
För att få de andra konkurrenterna att tro att det var fine med allt. Mm. Mycket skumraskar affärer här. Men 1870, det är då han bildar det här aktiebolaget Standard Oil Company.
Mm.
Och redan då hade han ju en tiondel av den amerikanska oljeindustrin. De första konflikterna står ju mellan oljeproducenterna och de som raffinerar och distribuerar oljan.
Mm.
Och Rockefeller tillhör de senare då. Producenterna hade ju stora problem att hålla ihop eftersom det var ju så enkelt att producera oljan, och för att överleva behöver man producera olja.
Yeah.
Så att de hade ju ett problem där.
Producera olja, det är bara att ta upp oljan ur marken. Mm. Och så sen så ska den förädlas i ett raffinaderi.
Just det sköter någon annan oftast vid det här laget. Rockefeller, han skrev ju sina memoarer: de där stackars människorna. Om de hade producerat mindre olja än de gjorde skulle de ha fått fullt pris. Ingen sammanslutning i världen skulle ha kunnat hindra det. Om de bara hade producerat mindre mängder olja än världen begärde. Men Kveti och Pleti, de var ju tvungna att få upp olja. Det fanns ju så himla mycket människor som ägnade sig åt att producera olja.
Mm.
Så att det var ju inte så lätt att komma överens kring att begränsa den produktionen. 1883 så hade till och med en trust bildats, en sammanslutning av en massa olika företag över hela kontinenten nu.
Yes.
Nu behövde man inte järnvägarna längre, utan nu hade man ledningar som pumpade fram den här oljan.
Det är ju ännu bättre.
Ja, framförallt för honom.
Ja.
Det var bara ett litet problem. Det var att det fanns ju lagar som förbjöd
trustbildning.
Och företag i en delstat att ha aktier i ett företag i en annan delstat.
Mm.
Det kunde man komma runt med att hjälpa de här ledningarna. Och att låtsas att alla företagen som fanns i trusten var självständiga.
På adressen 26th and Broadway i New York i The Standard Oil Building så satt ju Rockefeller där i sin sköna kontorstol bakom sitt enorma skrivbord. Och där var han ju som en egen stat i staten på ett sätt. Alltså man navigerade hela det här minfältet av juridik ganska effektivt. Dessutom hade man ju ett helt kader av mycket stridsdugliga och kompetenta jurister som kunde gå till attack om Rockefellers tillgångar var hotade.
Ja, ja.
Så att man var synnerligen effektiv. Det skulle krävas ganska drastiska juridiska åtgärder för att man skulle kunna få något sånt här på fall. Och det är ju det som delvis kommer att hända vad det lider.
I slutet på 1800-talet så var ju delstatsregeringarna, de framstår ju som pluttiga och betydelselösa jämförelse med alltså det här mäktiga imperiet som man har byggt upp ändå. Mm. Och man börjar också köpa upp oljefält och göra sig helt självförsörjande. Alltså man producerar och man raffinerar och man distribuerar. Man gör allt själv.
Just det. Slut.
Och dessutom, 1885 så hade man 70% av sina affärer utomlands. Vilket också är värt att komma ihåg.
Mm.
Men så kommer den här tråkiga antitruströrelsen.
Supertrista.
Ja, det tyckte nog säkert Standard Oil-folket i alla fall. Det är en massa journalister som börjar skriva arga artiklar på 1880-talet och framåt att det här är förskräckligt. Det är ett hot. Det är inte bra för den fria företagsamheten, och det var ju inte heller.
Nej, det är en helt riktig analys av situationen. Det är ganska intressant Rockefellers senare år egentligen. Samtidigt som han på ett sätt var USAs mest avskydda man. Det finns till exempel Ida Tarbells History of Standard Oil från 1904 som folk var väldigt upprörda efter att ha läst. Men han blir också en av USAs största filantroper. Och han grundar University of Chicago och pumpar in sin enorma rikedom. Och han hade verkligen en enorm rikedom. Så en konservativ siffra jag har sett är att 1901 så satt han på $900 miljoner. Det är alltså justerat för inflation $26 miljarder idag. Så att det fanns pengar att sprida runt omkring sig.
Lite grann påminner han i det här fallet om Bill Gates.
Ja.
Jag säger inte att Bill Gates på något sätt har varit USAs mest hatade man. Men hans metoder i början var väl inte bara helt anpassade för ljusets strålar.
Nej, verkligen inte. Och Bill Gates har faktiskt bra mycket mer pengar också. Han har 85 miljarder dollar eller någonting.
Mm.
Det är mycket pengar. Men när man faktiskt på riktigt, för 1906 så kommer man ju börja med rättsliga åtgärder för att splittra Standard Oil.
Ja.
Och då har ju Rockefeller egentligen gått i pension redan. Han är bara vid namnet ordförande för det här företaget.
Man hade ju 1890 skapat en lag för att så att säga tillmötesgå allmänhetens arghet.
Sherman-lagarna,
ja.
Som hade varit väldigt ineffektiva i början. Man hade ju försökt splittra det här sockermonopolet till exempel, men misslyckats med det.
Mm. Alltså det var ju mest till bara för att man skulle lugna folk.
Mm.
Där stod det ju då att varje avtal, sammanslutning eller konspiration som syftar till att hämma företagsamheten var förbjuden.
Mm.
Men i början av 1900-talet, det första årtiondet, då började man ju ta de här lagarna och folks upprördhet mer på allvar.
Precis.
Under president Theodore Roosevelt.
Ja.
Och då blir det jobbigt. För då börjar man låta åklagare samla in bevis för att det här är en monopolställning som företaget har.
Yeah.
Det blir undersökningskommissioner och rapporter och grejer. Och till slut så dras ärendet inför domstol.
Mm.
Och landar i högsta domstolen till slut också. 1911. Och ordföranden läser upp sitt historiska beslut.
Yes, 20 000 ord långt,
ja.
Domen.
Man kan tycka att det är lite långt. Men det fanns så mycket att säga och förklara, förmodligen. Kontentan av de här 20 000 orden är i alla fall att Standard Oil var ett monopol.
Yeah.
Och hade drivit bort alla sina konkurrenter från marknaden och berövat dem rätten att göra affärer. Och det fick man inte göra. Så därför skulle trusten upplösas.
Man fick 6 månader på sig att göra det här, så snabbt skulle det gå också. Om man bara, innan vi går vidare på vad som händer när man styckar upp det här Standard Oil då, så kan man som Samson påpeka, och som du också var inne på, att Rockefeller lämnade ett avtryck på oljeindustrin som aldrig skulle egentligen gå bort. Det står så här: even after the original monopoly was broken up and the family became aloof from the business, the methods and attitudes of the old man inspired his successors. It was not only that he established a system of organization and control over the industry. It was also that behind the fortress of 26 and Broadway, he established the separateness of the industry, defying governments and societies, vulnerable only to the most extreme legal sanctions. Man skapade en sorts metod, så här funkar oljebusinessen.
Ja, precis. Och Standard Oil kommer ju styckas upp i 38 olika nya företag.
Mm.
Dock så äger ju Rockefeller en fjärdedel av aktiestocken i alla de här bolagen, och i verkligheten som sagt så blir det inte så himla stor skillnad så, men de är ju självständiga nu och de här företagen tvingas tillbaka till sina ursprungliga delstatsområden.
Ja, i en kontrafaktisk verklighet hade staten kunnat nationalisera den amerikanska oljan där vad hade vi levt i för värld då?
Ja, det vet vi inte.
Ingen vet.
Men vad vi vet är att tre av de här barnen från Standard Oil, alltså tre av företagen,
yes,
kommer att bli tre av de sju systrarna. Och det är ju till att börja med då Standard Oil of New Jersey, som är rimligt att börja med eftersom de blev arvtagare lite grann till det ursprungliga Standard Oil.
Precis, det var ju samma människor som satt och styrde de här nya företagen som hade lärt sig allt de kunde bredvid gamle gubben Rockefeller på vägen upp. Så att det var bara att fortsätta i gamla hjulspår. Hur är det i New Jersey? Finns det enorma oljefält där ute?
Mm, nej, de är ett frånvarande tyvärr. Jag bara säga det, att det här är alltså det företaget som kommer gå under namnet Esso. Förmodligen mycket i det här avsnittet, men också i Sverige och i många länder. Idag heter det ju Exxon.
Ja, precis. Det är många av de här, när man läser de här företagen så får man någon sorts luddigt minne från sin barndom över hur någon logga såg ut på någon bensinmack någonstans.
Precis.
Men i och med att det här var så tätt kopplat till den gamla Standard Oil så hade ju de hade kontakter och de hade marknader, men de hade en geografi som innebar att de inte hade så mycket olja.
Nej.
Alltså det är lika mycket bank som företag eller oljebolag egentligen. Och det här att man har så lite olja innebär väl också att det finns strukturer på plats, att man ganska snabbt kommer börja leta sig utanför sin egen nations gränser.
Ja, precis. De tvingas ju ut, och den här upplösningen av Standard Oil och frånvaron av oljan gör ju precis det. Det är ju, och det förvandlar ju Esso till ett multinationellt företag i princip före.
Multinationella företag finns.
Ja. Och de kommer ju stöta på konkurrens från andra där sen. Men jag har tänkt på en grej här.
Mm-hmm.
De sju dvärgarna.
Yes.
Det är ju ett annat gäng som är sju stycken.
Ja. Nu är vi snövit.
De har ju roliga namn och så. Mm-hmm. Och då tänkte jag att man skulle ta och etikettera de här företagen som faktiskt har ganska olika företagskultur utifrån.
Efter de sju dvärgarna.
Ja, fast jag har inte riktigt hittat jättebra kopplingar, så utan jag kommer på egna namn här.
Okej.
Och blev du besviken nu?
Ja, jag tänkte, för jag blir så spännande, vem av dem är kloker?
Ja, men det skulle man kunna spekulera fram också, men det blir lite svårt, lite långsamt om sig så på en del ställen.
Okej, kör dina egna. Vad är Esso då?
Ja, Esso tar ju då över, kan man säga, som sagt, den här kulturen för Standard Oil om hemlighetsmakeri och sådär, och de betraktar det som en massiv misstro av många och anklagades för att vara den osynliga regeringen och sånt där.
Just det.
Så därför tänker jag att de kan kallas för hysch-hysch.
Ja, hysch-hyscher. Hela den här grejen med de sju systrarna, det populariserades ju på 50-talet av en italiensk oljemagnat. Och man kan ju bara kort säga det, att det är ju plockat från en antik myt om Plejaderna, de sju stjärnorna. Atlas, titanen, hade en förälskelse med en nymf och så fick han sju döttrar. Sen ska Atlas hålla upp himlavalvet, det tycker döttrarna är jätteledsamt. De tar sitt eget liv, Zeus blir så gripen av det här att han gör om dem till stjärnor. Och de här oljebolagen ska vara då som de här sju Plejaderna på himlen. Kommer inte ifrån dem.
Mm. Nästa bolag är då Standard Oil of New York Mobil, kallas de senare.
Just det.
Det här företaget som då är i princip granne med Esso där i New York.
Ja, men de har väl stora oljefält?
Ja, visst vet du. Det finns mycket mer olja i New York än på Manhattan där. Nej, det var lika illa för dem faktiskt. Så de kommer också att behöva vända sig utåt och leta efter olja på andra ställen. Till skillnad från de här grovhuggna oljekarlarna i Esso så hade mobilen mer förfinad framtoning.
Henry Clay Folger, som var en tidig ledare i Mobil, ville ju verkligen framstå som en bildad herre. Han la ju delar av sin förmögenhet på att köpa Shakespeare-original.
Just det.
Och då kan man tänka, vad fan ska du med dem till? De tillhör inte dig, de ska vara på museum.
Ja.
Stå i din jävla bokhylla.
Nu hamnar de ju i och för sig på ett museum också.
Ja.
Han skänkte dem ju till staten sen. Sampson skriver så här om Mobile. Med en bokig historia och rötterna sammanväxta med andra företag blev Mobil den minsta av de sju systrarna. Med en ständig hunger efter råolja, en kombination som skulle ge bolaget en speciell kampanda.
Mm.
Och då blir ju det här naturligtvis det lilla prettot.
Det lilla prettot?
Ja, eftersom det är det minsta av de sju stora och lite pretentiöst här med att köpa Shakespeare-grejer.
Absolut. Men också en liten slugger, hungrig.
Ja, ja just det. Man kan tänka sig så, ja.
Okej. SoCal, vackra Kalifornien då.
Ja, nu ska vi dit här.
Det hade inte tillhört Standard Oil sådär jättelänge. Det hade bara varit del av den här trusten i 11 år när det var slut på det roliga. Och precis som ganska många andra företag så hade de utmanövrerats av Rockefeller. För oljan här i Kalifornien, den var ganska nyligen hittad. Men det fanns rätt mycket av den också i Los Angeles av alla ställen. Så egentligen hade man väl en motsatt situation mot de här ute på östkusten. Att man hade ganska mycket olja, men inte så många marknader.
Nej,
att sälja oljan till. Och eftersom man hade sitt kontor i San Francisco så tycktes man vara på andra sidan världen från allt vad regeringar och sådana statliga instanser hette. Så man var inte så intresserad av vad de tyckte. Hur skulle du klassificera SoCal?
Ja, vi kommer ju kalla dem för SoCal här idag förmodligen. Men man kan tänka att det är Chevron idag alltså.
Mm, just det.
Det här var ju ett väldigt konservativt företag. De satte stor ära i att vara väldigt konservativa också. Och de anställde inte några kvinnor förrän på 60-talet överhuvudtaget och sådär. Mm. Det var ett gäng gamla Standard Oil-gubbdirektörer som satt i sin enorma massiva byggnad i San Francisco och pratade skit om den federala regeringen som de hatade. För dels var den väldigt långt bort och så upplevde de att regeringen försökte ta deras mark och deras oljefyndigheter och sådär.
Mm.
Så de var ganska dystra. Systerdyster.
Systerdyster, ja.
Ja, eller?
Absolut.
Butter hade funkat här med.
Ja, här är vi inne och tassar på redan etablerade dvärgkaraktärer.
Men det fanns två av de blivande amerikanska systrarna som inte ingick i Standard Oil.
Nej.
För redan 1901, 10 år före domstolens utslag, hade en stor och kraftig fontän av svart guld fläkt sig upp ur marken. Det var historiens största oljeupptäckt dittills. På en plats där Standard Oil inte överhuvudtaget var närvarande, nämligen Texas.
Texas. Texas, det är inte bara home of the country music, utan det är också home of the original oljebolag som inte tillhörde Standard Oil.
Ja, nu blir det cowboyhattar och västar och biffar och
stora vita hattar, sportrar på skorna,
borrtorn för hela pengen,
amerikansk fotboll, kristna kyrkor.
Här är två bolag, två av systrarna som föds i början på 1900-talet. Och det är Gulf och Texaco. Och Gulf får ju namnet eftersom det ligger alltså vid Mexikanska gulfen.
Ja, precis. Namngivet av ett antal styrelseledamoter som aldrig hade varit i Texas överhuvudtaget. Nej. Men visste att Gulf of Mexico finns ju på kartan.
Ja, och så tänkte man att man ville vara lite tillmötesgående mot dem där nere.
Ja, precis.
Men grejen var ju att vid ett område som kallas för Spindeltopp så hade man gjort det här legendariska fyndet på 300 meters djup. Mm. Som stod som en kaskad upp i marken.
Just det.
Och det skapade en enorm oljerush i början på 1900-talet.
Ja, det var en ingenjör som hade stått där och borrat. Och när han klickade in och var nere på 304 meters djup så sa det klick. Eller så,
whoosh. Ungefär så.
Och det kom den här enorma strålen som du pratade om.
De här ägnas ju åt produktion i stor utsträckning. Och för det så krävs ju oljekällor. Man hittar ju snart fler oljekällor. Det här Spindeltopp
som kokade torrt ganska snabbt.
Ja, det gjorde det där eftersom det var så många som var där och skulle ha utav det här. Så man hamnade lite i problem och Gull föll på och dö. Men man hittade nya källor som sagt.
Ja, i Oklahoma på indianterritoriet.
Mm. Jag fångade en räv en dag, men räven gled ur näven.
Men de byggdes upp, alltså hade egna marknader och också en egen stor tank, fartygsflotta och sådär. De var ganska innovativa av sig och såg hur den framväxande bilismen, det kommer bli en kassako det här.
Precis.
Och alltså öppnade då Gulf den första moderna bensinstationen i Pittsburgh 1913.
Ja, och det är ju intressant också, för när man tänker på olja så är det ju helt självklart för en att det är bensin som är den stora grejen, flygbränsle och bilbränsle och allt vad det nu kan handla om. Men redan före det så hade det gått hur mycket som helst, men det var ju fotogen och andra lampbränslen som hade varit den stora grejen. Så det här att man nu också ska driva sina fordon, det är ju utmärkt.
Mm.
Och där var ju Gulf verkligen snabbt på bollen.
Företaget leddes ju mer eller mindre helt av familjen Mellon också. Just det. Länge.
Bankirfamilj.
Men jag tänker att de var ju rätt kluriga av sig här. Det här med bensinstationerna och där. Och framsida. Så kluriga systern.
Ja.
Eller kloker hade funkat här då kanske.
Ja. Klurer.
Ja, jag vet, jag har försökt böja sånt där. Jag vet inte, kan man göra det? Kan man säga klurer? Ja.
Klart man kan.
Okej. Okay. Sen har vi då Texaco. Och Texaco leddes av en råbarkad oljeherre med irländsk bakgrund.
Buckskin Joe.
Just det, buskiga ögonbryn. Han hette ju Joseph Cullinan. Och han slogs ihop med en företagsam affärsman med tysk bakgrund. De bildade då Texas Company som förkortas Texaco.
Ja.
Affärsidén gick från början ut på att köpa så billig olja som möjligt från Gulfs spindeltoppfynd och sen sälja där längs Mississippi till olika plantager och så. Men spindeltopp sinade ju ganska fort som sagt, och då blev det ju läge att hitta nya oljefält, och det gjorde man ju faktiskt också, för det fanns ju en del i Texas.
Han är väl ett sånt där riktigt bra exempel på en excentrisk företagsledare. Efter att han blir utmanövrerad från företaget så kommer han ju driva ett annat oljebolag i Houston och där ha
en dödskalleflagga.
Ja, precis. Jolly Roger som vajar. Mm. Och han, liksom, han älskade att riktigt bråka med facken och så att han var en riktigt vild kapitalist.
De byggde ju 1913 en 13 våningar hög skyskrapa där i Houston och hade ju också en egen tankbåt. De började ju smått men växte sig ju ganska snabbt stora, och de satte också en enorm ära i sin snålhet. Gamla Texaco-representanter kunde ju prata på 70-80-talet med förtjusning i rösten över hur man hade alltid vaktat på de små utgifterna i företaget och alltid hade koll på sånt. Och det här kan ju ha lett till deras något isolerade position, kan man säga. Det var en SO-man en gång som bara skrek att vi hatar alla Texaco. Och en självrepresentant, han förkunnar ju högtidligt att om jag skulle ligga döende bredvid en Texaco-mack, då är min sista önskan att bli släpad över vägen. Som var inte så himla populära bland de andra.
Nej, så vad blir deras sju dvärgarnamn?
Ja, Sampson, han skriver så här: med alla de senare förändringarna som skulle komma att påverka Texaco personifierade Cullinan faktiskt ganska bra detta bolags kärva karaktär. Diktatoriskt, besvärligt och alltid ensamvargen bland de sju.
Ja.
Så då blir det här enslingen.
Ja, just det. Ja, men det är jag helt med på. Mm. Enslingen här. Hade ni Texaco i ringarum när du växte upp?
Nej, men det fanns ju här och där.
Ja, för det var en av de klassiska mackarna i Arvidsjaur, och även långt efter Texaco köptes upp och lades ner så fortsattes ju kiosken i folkmun kallas Texaco.
Mm.
Bytte, jag tror, nu tror jag den heter Teckans kiosk.
Ja, det var också en jävla vandring.
Så att på något sätt så har det där levt kvar. Själv var man ju där som 12-13-åring och stoppade femmer i Street Fighter-maskinen.
Just
stod ute i hallen och gjorde snurrsparkar och hadoken och grejer.
Mm.
Så jag har varma minnen till Texaco.
Ja, jag hör det. Ja, men man spelade in lite roliga filmer och sådär när man var yngre. Och då har vi någon scen jag och mina kompisar som spelat in, och då refereras det till Texaco, vet jag. Så att ja. Det satte något avtryck.
Precis. Och alla som är lite medelålders nu och sitter och lyssnar på oss drömmer sig väl tillbaka till barndomen och tänker alla de här loggen och liknande. Och då är det ju några av de absolut mest klassiska som vi fortfarande inte har gått igenom. För när vi beger oss utanför Förenta Staternas gränser, bortanför de här tre gamla Standard Oil-bolagen och de två lite mer egna Texas-bolagen, så finns ju riktigt klassiska bolag.
Ja, nu blir det två brittiska systrar.
Mm, nämligen börjar vi med?
Shell.
Shell.
Som grundas av två judiska bröder i London med efternamnet Samuel.
Just det.
I slutet på 1800-talet. De hade fått ärva en liten förmögenhet av sin farsa ju. Som hade handlat med Asien. Bland annat köpte han in snäckskal och musselskal. Mm-hmm. Och satte det på olika små söta skrin som såldes. Och det var väldigt populärt. Och som en hyllning till sin pappa då så döpte man sitt nya företag till Shell. Mm. Och hade den här loggan.
Just det, man döpte alla deras oljetankers till olika typer av snäckskal och liknande.
Ja.
Så det var rakt igenom.
Företaget ägnar sig åt att transportera först kol och sen olja. Mm. 1873 så får de ett tillstånd av Saren i Ryssland att börja utvinna oljefyndigheter i Kaukasus.
Just det.
Och det var ju bra grejer.
Ja.
Däremot så hade de ju ganska tufft i början av 1900-talet i den här kampen mot Standard Oil, som förde ett obarmhärtigt priskrig mot alla konkurrenter.
Mm.
Men vart efter så kommer Shell att bli ett allvarligt hot mot Standard Oil ju. Kontrollera sin egen tankflotta och få en internationell prägel.
Precis. De sakerna som jag vet om Shell är att man ganska tidigt, redan 1892, kunde bygga båtar. Det hade båtar som kunde gå längs med Suezkanalen och skeppa olja den vägen. Och att man i det här kriget mot Standard Oil gick ihop med det lite mindre holländska oljebolaget Royal Dutch.
Mm.
Och ja, vad det lider kommer man till och med tappa lite grann kontrollen till den holländska sidan också.
Ja, det blir 40-60 va?
Ja, något sånt.
Till Royal Dutch. Den här Marcus Samuel som hade då strävat efter naturligtvis både maximal vinst men också att bli accepterad bland den brittiska societeten fast han var en judisk uppkomling i deras ögon.
Ja.
Han hade ju börjat tappa kontrollen lite grann över företaget och ägna sig mer åt galamiddagar och pompa och ståt, och så blev han Londons borgmästare och sådär. Det var väl hans höjdpunkt i livet.
Visst blir han adlad också?
Ja, det blev han, ja. Mm. Men han blev ju inte riktigt den så att säga hyllade personen då till slut som han hade tänkt sig, eftersom han just tappar kontrollen över företaget till holländarna i stor utsträckning.
Mm.
Företaget var ju, eller blev, en jätte, men det kommer ledas av en holländare då som heter Henry de Terding, och han kommer vi återkomma till här.
Ja, the Napoleon of Oil.
Ja, just det. För grejen var att Storbritannien har ju ingen egen olja.
Nej.
Men man sitter på ett jättestort imperium. Och hur ska vi bedriva detta imperium utan olja?
Att man har ju kol. Det är ju det sättet man har bedrivit det på.
Det verkar ju vara på väg ut där.
Ja, men kol kan man lita på. Mm. Det har vi. Vi har kol. Men det pågår ju från Shells sida, inte minst, så pågår en ganska massiv övertalningskampanj gentemot brittiska både militärer och politiker om att, hörni, är det inte dags nu att vi skrotar kolen och övergår till oljan? Och när en ung brittisk adelsman, Winston Churchill, blir minister, marinminister, högsta ansvarig för den brittiska flottan på politisk nivå, då börjar det vara dags att övergå till olja. Look upon the wide expanse of the oil regions of the world. Two gigantic corporations, one in either hemisphere, stand out predominantly, säger Winston Churchill, som gör en helt riktig analys. Då menar han att där har vi Standard Oil och här har vi Shell. Och Churchill litar inte på Shell.
Nej, för de har ju gått och blivit dels holländare i stor utsträckning. Och dessutom så vet man ju inte riktigt vad man har dem. För att det som de har sitt intresse i, det är ju som alla företag.
Tjäna pengar.
Ekonomisk vinst. Och hans största intresse här i livet, det är ju hans imperium. Och det där kan bli lite motsättningar ibland där. Så han skulle helst av allt, denne man som har gjort karriär på att vara emot alla typer av förstatligande, han skulle helst vilja äga via staten ett eget företag.
Precis.
Han säger så här i underhuset 1914: vi har ingen gås oplockad med skäll. Vi har alltid funnit dem artiga, hänsynsfulla, beredda att anpassa sig, eviga att tjäna amiralitetet och befrämja den brittiska flottans och den brittiska imperiets intressen till ett visst pris.
Ja, och så sen så tittar han upp och kollar på den här Samuels brorsa,
ja,
som sitter där, för han är minister, eller han är riksdagsledamot.
Just det.
Och så sen fortsätter han då, du har det på svenska, har det på engelska. Har du resten av citatet?
Han säger, den enda svårigheten har varit priset. I det sammanhanget har vi naturligtvis fått finna oss i spelets hårda regler.
Och så fortsätter han sen. We shall not run any risk of getting into the hands of these very good people. Där är han lite ironisk. Vi ska inte hamna i händerna på de här underbara människorna.
Nej.
Därför han har en annan lösning. Här ska vi köpa oljebolag.
Ja, men för att avsluta det här med Shell så skriver ju Sampson att Shell var ett bolag utan någon geografisk bas eller centrum, med hjärtat på de stora haven, mellan en temporär tillgång på olja och en föränderlig destinationsort, utan några förpliktelser mot ett enskilt land.
Mm.
Och därför blir ju Shell Globetrottern.
Just det, vi skulle... Globetrottern, ja.
Mm.
Ja.
Det är väl passande.
Absolut.
Kosmopolitiskt.
Mm.
Men... eftersom den brittiska staten då inte tänkte hamna i händerna på det här Shell, så riktar man uppmärksamheten mot ett annat bolag som heter Anglo-Persian Oil Company.
Just det.
Som uppenbarligen ägnar sig mycket åt olja i Persien.
Ja, det är ett bra namn på det sättet.
Mm.
British Petroleum är ju mer förvirrande då. Det är BP.
Det är BP det kommer bli, ja. Det började med att det var en äventyrare från London som hade gjort sig rik på en guldrusch i Australien på 1800-talet. Och sen så drog han sig tillbaka till en stor villa och satt där och tyckte ett tag. Men 1901 så blev han inspirerad av det här spindeltoppfyndet borta i USA.
Mm.
Och då tog han kontakt med en fransk geolog som påstod sig ha hittat olja i Persien. Då skickade han iväg folk dit och efter en del förhandlingar så lyckas man få ett avtal med en stor visiv där i det här området, att man ska få tillgång till olja på ett område som är 20 gånger så stort som Texas.
Det är ganska stort.
Det är det.
Ja.
Men det fanns ömsesidiga intressen både från den här bolagets sida och brittiska regeringen som gjorde att de fördes samman. Eftersom bolaget behöver ekonomiskt stöd och Storbritannien behövde billig olja. Ju.
Mm. För det som kommer hända är ju att Storbritannien kommer gå in och köpa 51% av bolagen.
Precis.
Av bolaget snarare.
Och då blir ju BP skapat.
Precis. Och det här att vara halvstatlig innebär ju också skydd som de andra bolagen inte nödvändigtvis hade. Till exempel så bistod brittiska Indien med soldater för att skydda de som arbetade ute på fälten.
De fick också igenom i den här överenskommelsen staten att det skulle alltid finnas två direktörer i styrelsen som var utsedda av regeringen, och det var ju ofta pensionerade ämbetsmän som inte visste ett skvatt om olja egentligen, utan bara mest nickade och sa ja, så här gör vi.
Mm.
Men en annan grej som de också fick igenom var att alla direktörer i alla tider måste vara brittiska medborgare.
Ja, just det.
Och då vet inte jag om Carl Henrik Svanberg har skaffat sig brittiskt medborgarskap, eller man helt enkelt bara tyckte att den här paragrafen är lite gammalmodig.
Jag skulle tro det, därför att man har ju sålt av sitt ägande i BP, och det sista sålde man väl 1987.
Mm.
Så att det, jag tror kanske att det har förändrats lite grann i företagskulturen sedan dess.
Kan det vara så?
Jag tror tyvärr att det kan vara så. Tyvärr.
I hear comments sometimes that large oil companies are greedy companies or don't care. But that is not the case in BP. We care about the small people.
Eftersom BP då styrs till 51% av mamma staten,
ja,
så blir det här curlingsystern.
Curlingsystern. Ja.
Jag kommer inte på något bättre. Den blir liksom, den får ju hjälp som du sa med skydd och ekonomiskt stöd och så där, ja, av en stat. Till skillnad från alla de andra.
Ja.
Ja, du verkar inte köpa det här.
Jag försöker. Är de så curlade? Ja, det kanske de är.
Lite mer än de andra som får kämpa för sin överlevnad själva.
Samtidigt är man ju så broduktig också. Alltså systerduktig, att man är mamma och pappas ögonsten.
Ja, vi drog alltså igenom 6 av de här företagen och då köpte alla utom den 7:e. Det är ju så nära 7-1.
Ja, det, ja. Är, det får du utbetalning på måltipset i alla fall.
Inte V75 du tänker på?
Just det.
De här 7 bolagen var redan före 1920-talet fullständiga stormakter.
Yes.
Det fanns ju massor med andra oljebolag, men de här 7 kontrollerar sin egen produktion, raffinering och har egna tankflotter. De sköter sina egna transporter och distribution via egna bensinmackar och har egen marknadsföring och hela konkarongen.
Just det, från ax till limpa.
Ja, och efter första världskriget så hade ju alla förstått att det här med olja, det är tydligen sånt man vinner världskrig med.
Mm. Det är det här citatet som Samson lyfter fram från Clemenceau, Frankrikes konseljpresident från första världskriget. Oil is as necessary as blood.
Ja, jo, det var han. Mm. Men det var en annan brittisk utrikesminister som sa att de allierade fördes fram till seger på en våg av olja.
Mm.
Och så har vi ju. Tyskarna hade ju förtvivlat dålig tillgång på olja och fick försöka hanka sig fram på andra sätt. Och det här bidrog ju delvis till eländet för dem. En fjärdedel av all olja som trippelantanten fick tillgång till kom från företaget Esso ensamt. Mm. Det är ganska mycket.
Ja, det är det.
Och vi ska komma ihåg att livsstilen i västvärlden efter första världskriget förändras ju fullständigt också. Det blir en helt oljeberoende värld. Allt från uppvärmning av bostäder och färdmedel, allt kräver ju billig olja här.
Ja, framförallt i USA så är de ju före i den här utvecklingen med industrin och även börja lida personbilar. Så är det ju.
Och även om USA är den överlägset största producenten av olja vid här tiden så bör man oroa sig i början av 20-talet för att man kanske kommer kunna lida brist på olja. Och britter och fransmän, de betraktar ju Mellanöstern som sitt eget Texas.
Ja.
Och försökte stänga ut amerikanerna därifrån.
De har ju sin olja.
Ja, det var exakt så de tänkte. Mm. Varför ska ni komma hit och ta det som är vårat?
Ja.
Fast det inte kanske rent tekniskt sett var det.
Ditt är ditt och mitt är mitt.
Ja.
Fast den mitt egentligen kanske är någon annans.
Ja, just det. Precis så. Och amerikanerna inte tyckte det här var väldigt orättvist eftersom det var deras olja som hade vunnit världskriget. Så den amerikanska regeringen som fram till 20-talet hade sett det som liksom sin uppgift att försvara konsumentens intresse i alla lägen, de började fundera på nationens intresse istället, eftersom det tydligen är väldigt viktigt med den här oljan. Både i Europa och USA så började regeringarna mer och mer stödja sina bolag i olika äventyr utomlands.
Just det.
De här 7 systrarna konkurrerar ju till synes helt fritt med varandra, särskilt när det gäller bensin till bilar. Då. Det är, som du var inne på här förut, det poppar upp en massa olika färgglada logotyper överallt och så.
För det är ju också ett problem med oljebusinessen, att bensin är bensin. Oavsett hur du gör loggan och hur du gör din marknadsföring och om du säljer varmkorv på bensinmacken också. Alltså.
Den är vad den är.
Jag uppfattar det likadant om jag tankar på Statoil som om jag tankar på OK.
Mm. Jo, precis. Det är samma vara. Man kan väl säga lite snabbt att i Sverige så gjorde Texaco entré här 1921. BP kom 1922. Gulf 1937 och Esso och Shell dundrade in 1939. Och sen var det mycket Statoil som tog över de här mackarna på 80-talet. Ja. Och 94 tog man över BP's och sådär. Och Gulf sålde till Q8, Kuwaitis bolag, 1983. Mm. Men de två största, om vi backar nu igen till historien. De två största bolagen var ju Esso och Shell.
Just det.
Och passande nog så hade ju de här två helt olika profiler, Hysch Hysch och Globeteatern.
Just det.
Esso var ju ganska fast förankrat i USA och kom från ett monopol, leddes av en snubbe som heter Walter Tegel.
Just det.
Shell i sin tur har ju vitt utspridat tentakler över hela världen och också i sin tur då själva uppdelade mellan Holland och England och leds av den här Henry de Terding.
De Terding.
De Terding. De här två personerna däremot, Tegel och de Terding,
var rätt mycket gemensamt.
De liknar varandra, ja. Väldigt auktoritära och färgstarka personligheter. Båda strävar efter ett världsmonopol. På fritiden så hade de också samma intressen, det vill säga mycket jakt på sina stora gods. Och på jobbet så ägnade de sig åt en annan typ av jakt, nämligen den på oljemarknader. Tegel hade till och med ställt som krav till styrelsen för att ta över SO att han skulle få 3 månader semester om året, så han fick fiska och jaga. Det är en ganska bra deal.
Jo, och man fick inte kontakta honom då heller?
Nej, han var ju ute och jaga.
Det är så, ja, men den här diskussionen som finns idag, ska man kolla arbetsmailen på semestern?
Det brydde sig inte Tegel om. Sampson skriver att han var en lång, kraftigt byggd man med ett pojkaktigt leende. Och han tyckte om att sköta affärerna från sina lantegendomar. Han hade sin egen privata, vad fan har han skrivit, sopn? Jaha. Spion som reste runt i världen och rapporterade direkt till honom. Han behärskade alla fakta om världens olja och klubbade ner sina opponenter med dem. Mm. Han hade inga hämningar när det gällde att använda företagets ekonomiska maktmedel. Däremot var han ju ganska naiv, som vi kommer se när det gäller politik och diplomati. Esso var ju lite grann som ett aggressivt lejon som tror sig vara en liten kattunge, kan man tänka sig. För de uppfattar sig själva hela tiden som att de är sårbara och utsatta och kommer från ett söndertrasat tidigare monopol. Och här gäller det att slåss för sin överlevnad, men egentligen är de rätt stora.
Ja, de är en gigant. En ja. Titan.
Och sen har vi då Shell och The Tauding.
Mm.
Som du sa har kallat oljans Napoleon. Och Samson, han skriver så här. Han var en småväxt man utan någon formell utbildning och med ett häftigt lynne. Men han hade charm, genomträngande blick och en ambition som kunde försätta berg. Han hörde aldrig hemma någonstans och han identifierade sig med en rad på varandra följande länder. När han utsågs till verkställande direktör för Shell-gruppen 1907 blev han mycket engelsk. Köpte ett gods i Norfolk och ledde företaget från London. Efter kriget blev han adlad för de tjänster han gjort imperiet. Men när Shells ambitioner och hans egna utvidgades blev han åter rotlös och ostadig. Bytte hus, hustru och politiska åsikter till dess att han till slut bosatt sig i Tyskland som aktiv nazist.
Ja. Får jag läsa ett citat ur The Tärdings självbiografi?
Mm.
Det här skriver han 1934. If I were the dictator of this world, and please Mr. Printer, här börjar han alltså prata med tryckaren. Mm. Set this in larger type. Vill ha lite större texter. I would shoot all the idlers at sight. Han skulle skjuta alla soffliggare, slöfockar, latmaskar, sjusovare, dagdrivare.
Alltså inga, jo kanske några jämförelser i övrigt. Men jag kommer att tänka på P.G.
Gyllenhammar. Ja, jag tänkte på precis samma sak. På den underbara SVT-dokumentären när han sitter och blir intervjuad på en parkbänk och det kommer en pappaledig pappa med sin, sin barnvagn förbi. Och vad är det PG säger?
Jag jobbar ju inte folk längre. Det är frågan om. Måste jag arbeta i det här landet?
Ja. Jag säger just det. Jag sa det till vår fotograf att svenska folk tar semester året runt. Men vad gör de här ute och bara går? Det är inte klokt. In i helvete, jag menar, landet ska ju arbeta, tycker du inte?
Folket ska arbeta, tycker du inte det?
Jo, ja, men det tycker man ju visserligen.
Ja, men det är ju, P.G. Gyllenhammar är väl bara en promille av vad det Tärding var.
Ja, han var ju en väldigt drivande herre som under 10-tal såg till att förvärva oljefält åt Shell runt om i hela världen. I Egypten 1908, i Ryssland 1910, ännu mer än vad man redan hade, och 1912 i Mexiko och Venezuela, vilket var två länder som gav Shell väldigt stora oljereserver.
Ja.
Och slutligen så slog man sig även in på den amerikanska marknaden, och där fick ju alla amerikanska systrar att bli förskräckta, och man kallade de här stora gula snäckskalen som man såg här och där för den gula faran.
Ja, den gula faran.
Man lär väl också reflektera lite kort över att här har vi ett bolag som är grundat av två judar som till slut leds av en nazist.
Mm. Den här nazismen är ju intressant. En av hans många fruar var ju från Ryssland och hade flytt undan kommunisterna. Och han blev så stark antikommunist att han drevs åt det fascistiska hållet. Och när han hade blivit utmanövrerad från Shell så hamnade han ju som du sa i Mecklenburg. Och när han, där han var god vän med många av de högre uppstående nazisterna. Och när han slutligen dog så skickade både Hitler och Göring blommor till hans begravning.
Just det, då är vi framme 1939.
Precis.
Så att det är en bit dit. Tegel och de Tauding, de var ju två viktiga oljefurstar som de betraktade varandra med både misstänksamhet och någon form av ömsesidig fascinerande respekt här ändå.
Ja.
De tävlar med varandra och så. efter första världskriget så sätter ju oljeföretagen tänderna i det sammanrasade Osmanska riket.
Just det.
Och intresset från den brittiska regeringen ligger ju särskilt på det här området som sen blir Irak.
Mm.
Avsnitt 121.
Just det, Gertrude Bell.
Men det var en armenisk företagsman som hette Gulbenkian som hade övertygat britterna om att det fanns olja i stora mängder som skulle påträffas längs floden Tigris. Och före krigets utbrott 1914 så hade han bildat ett syndikat som hette TPC, Turkish Petroleum Company.
Just det.
I vilket BP skulle äga nästan hälften, Shell en fjärdedel och Deutsche Bank en annan fjärdedel.
Mm.
Och Gulbenkian lyckades på något outgrundligt sätt själv få tillgång till 5% av det här syndikatet. Vilket sen skulle göra att han kommer kallas för Mr. 5% och bli orimligt rik. Men problemet var att den dag som man hade satt det här på pränt var den 28 juli ja. 1914.
Hände inte mycket annat då?
Jo, samma dag så knäppte man ju då Frans Ferdinand.
Ja.
Och det var någonting med Joe Hill också. Det var, jag kommer inte ihåg om det var att han blev dömd då den dagen eller något sånt där.
Just det, det är mycket som kommer i skuggan.
Det blir så. Hur som helst så blev det inte mycket av med det här syndikatets prospektering och letande efter olja de närmsta 4 åren då på grund av kriget. Men när kriget tar slut så blir syndikatet aktuellt igen. Skulle vi inte ta och kolla lite under marken där vid Tigris?
Mm.
Och eftersom USA aldrig hade förklarat Osmanska riket krig så tyckte ju inte britterna att de behövde ha med det här att göra.
Nej, vad har ni här att hämta?
Det här gjorde amerikanerna fullständigt vansinniga för återigen. De tyckte ju att det var deras olja som hade vunnit kriget. Så det var häftiga diplomatiska protester av amerikanska diplomater som påpekade det här. Och till slut så ger ju britterna med sig och erbjuder amerikanska bolag 20% av det här TPC. Och det kommer ju då vara amerikanska bolag som Esso och Mobile och Gulf då, som nappar på det här.
Mm-hmm.
1925 så utformar man ett nytt avtal eftersom den nya staten i Irak har uppstått. Och det innebär då att syndikatet kommer att ha bytt namn helt enkelt då till Irak Petroleum Company. Det passar ju bättre än Turkish Petroleum Company eftersom det inte låg där.
Nej, jag ser hur de tänker.
Mm. Och i det första utkastet som inte blev av, där hade man tänkt sig låta Irak som stat få 20% av de här rättigheterna.
Mm.
Nu blev det så att man bara råkade ställa bort det så att de fick någon form av royalties istället. Så kan det bli. Det skulle dröja 40 år innan Irak fick kontroll över sin egen olja.
Mm.
Men 6 månader efter att det här avtalet hade slutit så påträffar man ju den första stora oljefälten i Irak 1927. Och det var enorma flöden, mycket större än Spindeltopp i Texas. Man kunde utvinna 600 000 fat om dagen helt enkelt. Och för den som inte orkar göra matematiken kan jag säga att det är 95 400 000 liter om dagen.
Ja, det är mycket olja.
Man kan väl säga att Esso, de hade ju en väldig törst efter flera oljefält och kanske genomförde ett annat litet fiasko i den här jakten på mer olja.
Precis, det finns någonting som är läskigare för en oljeman än någonting annat och det är ett ord som börjar på N och slutar på nationalisering.
Mm.
Nationalisering vill vi inte veta
nej,
av.
Nej.
Ryssland, vi känner till, det skedde 1917, en revolution. Efter revolutionen ägde ett inbördeskrig rum. Efter inbördeskriget etablerade den kommunistiska regimen, som kom att heta Sovjetunionen, sin makt i området. Och i Ryssland fanns också cirka 15% av den totala oljeproduktionen där cirka 1917.
Mm.
En del av detta ägde Alfred Nobels söner.
Mm.
De hade tillsammans med familjen Rothschild lyckats få lite avtal där. Resten ägde Shell. Men när revolutionen ägde rum, då valde Nobelbröderna att, vi vet inte om vi vill vara kvar här.
Det var inte jättekul när det kom springande massa bolsjeviker med vapen i hand och tog över de här fälten.
Nej, precis. Så att
ganska desperat att bli av med dem.
Ja, och då är det Esso som kommer nappa på den här kroken de liksom hänger ut.
Ja, ja. Och undrar om de tänker här.
Ja, men det här är ju intressant för det är så dumt. För det här påbörjas ju före revolutionen är slutförd. Men diskussionen avbryts absolut inte på grund av någonting så futtigt som en revolution och ett inbördeskrig.
Nej.
Så det blir 11,5 miljoner dollar som betalas ut såklart i hemlighet genom ett Tracys bankkonto.
Hysch, hysch.
För det ska inte, när SO köper olja ska det inte vara tydligt att SO har köpt olja. Så funkar inte den här verksamheten. Varför skulle den göra det? Men det visar sig att den här nya regimen är inte alls så pigg på att låta det här amerikanska bolaget som har ett papper på att vi ska ha den här oljan.
Det där pappret kan de ta och stoppa upp någonstans. Grejen var ju då som sagt att Tegel, han var ju ganska naiv när det gällde politik. Och han tänkte sig väl att det här kommer att hända så att bolsjevikerna, de förlorar väl för sina, eller också går det att förhandla med dem. Företagets egna historieskrivare, de konstaterar ju att det här, den här affären verkar vara en av de minst övertänkta som någonsin gjorts av bolaget.
Ja.
Och det är en liten fin underdrift.
Verkligen, och steg för steg så blir det mer och mer katastrof. När länder börjar erkänna Sovjetunionen under 1923 eller 24 eller vad det nu är, bara ha.
Det är ganska meningslöst att äga rättigheter i ett land vars regering inte accepterar att de har de här rättigheterna.
Nej.
Men alltså, eländet stannar ju inte där heller.
Nej, för nu sitter ju de här kommunisterna på olja och den börjar de sälja till underpriser.
Till
också.
Konkurrenterna från SO sida, deras olja.
Men då, alltså, det finns väl heder bland tjuvar här, inte köper de väl olja som i...
Nej, det gör de väl inte. Inte skulle den väluppfostrade hederlige detaljding gå och göra det. Om det skulle han, kan jag säga. Så själv behöver jag ju då köpa upp billig olja och ett vansinnigt priskrig påbörjas.
Ja, precis.
När man väl då sen från SOs sida inser att man kanske inte kommer få möjlighet att borra här, då sätter man sig istället ner och försöker förhandla fram en kompensation av de här bolsjevikerna. Och det hedrar dem ju på något sätt att de tror att det här är möjligt att prata med Stalins underhuggare där under 20-talet. Ja. Flera år sitter man och tragglar med det här, men hallå, kan vi inte få några av den här? Varför nu Stalin av alla människor helt plötsligt skulle få för sig att kompensera ett amerikanskt superkapitalistiskt oljeföretag kan man fundera över. Men alltså, politik var inte Tegels starka sida och inte SO-folket överhuvudtaget, utan vad de var bra på var geologi och det var borrteknik och affärer, inte marxistiska dogmer.
Nej, ja, men de lever ju, det här är ju två parallellt existerande verkligheter som...
Ja, det är ganska underhållande.
Märkligt sätt kraschar samman. Och det är ju, jag menar, det är få möten när å ena sidan Stalins underhuggare och å andra sidan de här hejdukarna från SO. Det är få möten där man ömmar så lite för någon sida.
Kanske det. Men om man säger så här, det Tärding ömmar man ju ännu mindre för.
Ja.
För han hade ju gått med på att tillsammans med Tegel förhandla med ryssarna om kompensation. Men samtidigt som man låter Tegel och Esto tro att han håller på med det, så lurar han ju dem skamlöst, som sagt, genom att hemligt köpa upp mängder av rysk olja för att sälja den i sin tur då billigt i Asien för att han vill konkurrera ut en annan utav systrarna, nämligen Mobile då.
Ja.
Och när Mobile då svarar med att dra igång ett annat priskrig i Indien för att konkurrera ut själv det här, då blir han förbannad istället i Tärding. Vad i helvete, ska de börja konkurrera med mig nu på min marknad? Nej, då blir han vansinnig. Och sen som sagt, han har träffat den här tjejen, Lydia också, som har gjort honom till en totalt inbiten antikommunist. Och då svänger han och lägger ner allt jag vill inte ha med dem här och göra längre. Och så skriker någonting att de här ryska rövarna kan fara någonstans. Och det blir en himla röra av alltihop. I media så går han ut också och börjar anklaga alla Standard Oil-bolag istället för att samarbeta med kommunisterna.
Ja.
Och det om något borde få styrelsen i SO att sätta risken där i vrångstrupen. För de har ju precis blivit lurade på en massa miljoner.
Ja.
Situationen i slutet på 20-talet är alltså att det är total anarki och ett fullständigt ohämmat priskrig mellan storbolagen som gör att alla ser sina vinster sjunka och alla är förlorare, utom möjligen ryssarna då som överflödar Europa med den här billiga oljan.
Akenary Castle. Det är ett av Skottlands absolut vackraste områden. Har du sett den här filmen Rob Roy?
Ja, jag har sett delar av den.
Ja, precis. Liam Neeson, någon sorts skotsk frihetshjälte på 1700-talet. Som Braveheart 400 år senare.
Mm.
Det är så oerhört, oerhört vackert där. Och slott, de är ju klassiska.
Mm.
Alltså i så här Edgar Allan Poes gamla huset Ushers fall och så. Det är där i mörka rum bakom lyckta dörrar som det händer väldigt märkliga saker.
Ja, man ser ju framför sig här ett pampigt slott uppe i högländerna bland bergen och dimman i Skottland.
Ja.
För där ska det hända grejer.
Det är mystiska figurer som har börjat röra sig där.
Ja, det var ju så att The Tiding hade ju redan 1907 försökt få Standard Oil, som ännu inte var upplöst då, att komma överens om någon form av prisstabilitet. Men det var de inte intresserade av då på den tiden. Men nu verkar det som att Tegel tyckte att det var man var redo liksom från SOs sida.
Precis.
För nu sjönk vinsterna på ett mycket beklagligt vis.
Akenary Castle, det var The Tidings jaktstuga. Det var där han hyrde den för att gå omkring och skjuta fasaner och fiska öring och allt vad han nu gjorde där.
Mm.
Och det började droppa in celebert folk där. Vi har till exempel Teagle som kommer dit.
Ja, naturligtvis incognito tillsammans med sina fyra rådgivare. Det var någon reporter som hade ringt till SO och frågat var han befann sig. Och då hade han ju svarat själv och bara skrikit i luren: Teagle! Jag har aldrig hört talas om det namnet, och sen bara kastat på och sen åkte han till Skottland.
Ja, i och för sig hade brittiska pressen redan då ganska duktig på att nosa reda på saker och ting, fattat vad det var som pågick där.
Hysch försöker ju att lägga locket på.
Så är det.
Ja, det är som en parodifilm över vad en konspiration är, eftersom det innefattar skotska slott och all den här hemligheten med såna här mäktiga företagsledare.
Mm.
Journalisterna befann sig utanför och de skrev ju bland annat i Sunday Express: en ointaglig fästning som hyser en av de mest intressanta samlingar tystlåtna personlighet som världen har skådat.
Mm.
Utåt sett så var de ju där för att ha en trevlig friluftsupplevelse.
De ska skjuta lite fasan. Det är inget konstigt med det.
Nej.
Andas frisk luft.
Självklart.
Dricka gott vin.
Gå runt där i dimman.
Ja.
Och bergen.
Men sen när goda vänner umgås så här, det är klart att man råkar prata om oljeindustrin. Det är någonting man har gemensamt, men det var inte det som var tanken.
Absolut inte. Nej, nej, nej. De som är där är ju då, förutom det Tärding, också hans ryska fru och hennes två tonårsdöttrar.
Mm.
BP:s ordförande, som heter John Cadman, och Tegel förstås, och hans folk från Hysch Hysch. Och sen har vi representanter från Gulf också och några andra bolag.
Just det.
Sällskapsmässigt och friluftsmässigt så var inte det här någon större succé.
Ja, det är ju de här roliga practical jokes som tonårsdöttrarna gör.
Ja.
De knyter ihop pyjamasbenen på någon av gubbarna som är där och han blir rasande.
Ja, han blir vansinnig.
Det är kul.
Och smetar sirap i sängarna för folk här. Ja. Och den här BP-chefen, han hade ju inte en aning om hur man bedrev flugfiske, så det var ju också ett fiasko till en.
Mm.
Och ingen vilt sköt man. Men man kom ju faktiskt fram till lite andra världsomvälvande beslut.
Mm.
Som den kartellbildning som de sju systrarna beslutar sig för att upprätta. I superhemliga dokument som först kommer fram på 50-talet så konstaterar man till början med att överdriven konkurrens har resulterat i dagens enorma överproduktion. Och nu bestämde man att basen för priset som skulle hållas på världens olja skulle vara samma pris som den olja som produceras i mexikanska golfen.
Just det. Så att
inte mindre än det.
Precis, så att om BP sålde olja från Iran till Italien så skulle man ta betalt för den oljan som om den hade kommit från mexikanska golfen.
Mm.
Och dessutom så, en av de absolut sjukaste grejerna är att man kunde hjälpa varandra med olja för att minska fraktkostnaderna. Men ändå ta betalt för fraktkostnaderna. Som att de hade skeppats.
Fantomfrakt.
Ja. Mm. Det är helt vansinnigt.
Det är ganska smidigt egentligen.
Ja, för vem?
För dem.
Ja, för dem är det det. Det här kallas det Akenary Agreement. Eller brukar förkortas As-Is Agreement.
Ja, så här gör man ju nu för tiden också. Naturligtvis när det gäller till exempel guld. Köp och sådär. Det är inte så att man köper en massa guld i England och sen fraktar man det till något annat land, utan man bara byter skylt eller något sånt där på olika guldtaxhögar.
Ja.
Det var de tre stora, The Big Three, som började med att sluta den här pakten ju. det vill säga BP, Shell och Esso.
Mm.
Men de fyra andra systrarna hakar ju på snabbt, Gulf, Socal, Texaco och Mobil.
Sen kommer 15 andra amerikanska bolag också att haka på. Det är en ganska stor kartell det här.
Ja, ja. Däremot så kan den faktiskt inte helt kontrollera marknaden ändå. För vi har ju Ryssland som sagt som pumpar ut olja från sitt håll. Och sen finns det alltjämt en hel del mindre bolag som inte är med i den här kartellen. Eller kanske inte ens vet om att den finns och sådär.
Nej, men du har ändå en ganska stor del av marknaden som är styrd av en kartell.
Sannoliken, och de kommer ju kontrollera priset i 30 år framöver.
Mm.
Och tydliga exempel på det är till exempel England och Sverige.
Jo, precis. För det är intressant det här att man gjorde ju upp de här lokala marknaderna. I Sverige, det är också så intressant ur det här hysch-hysch-sammanhanget, att man träffades varje vecka på Shells kontor i Stockholm för att liksom gå över. Sköter vi oss?
Ja, just det. Är det någon som har sänkt pris? Nej, bra. Tack för idag.
Siffrorna stämmer fint här. Det här uppdagades i Sverige var det i slutet på 40-talet.
Mm, det var en kommitté tillsatt av riksdagen som började undra varför det inte förekom någon konkurrens.
Varför kostar all bensin lika mycket? Jättekonstigt.
Det var Esso, Shell, BP och Texaco som höll på med det här i Sverige.
Mm. De Terding har vi redan sagt att han slutade i Mecklenburg som nazist. Men vad hände med Tegel egentligen? Det finns en lustig typ av parallell till det här. 1926 gjorde Esso ett deal med en tysk firma, IG Farben. Och man enades i det här avtalet om att Farben inte skulle ge sig in i oljebranschen mot att Esso inte skulle ge sig in i kemikaliebranschen. Det som den här tyska firman hade var en metod för att få ut olja ur kol.
Mm.
Så att det här låg ju i Essos intresse av att Farben inte började krama olja ur kolet. Så att säga, patent och idéer fladdrade fram och tillbaka mellan de här bolagen och allting skedde ju såklart i det dunkla, i det fördolda, i största möjliga hemlighet. Problemet är att det hände ju saker i Tyskland också.
Just det, 1933 är en kille som tar bokstavligt talat makten här,
ja.
Som företräder nazistpartiet. Ja, Tegel, han var ju alltjämt en politisk analfabet och tänkte att det här, alltså många av de här oljeföretagen och affärsmännen, de bryr sig inte om nationella gränser och det måste man ha viss förståelse för. Och de vill bara göra affärer. Och det här med att det är världskrig, det är ju en övergående fas liksom. Vi ska inte hålla på, vad man kan ha kritik mot är förstås vissa moraliska invändningar, ja, både i Sovjet och i Nazityskland. Men vad de är helt blint bara stirrar på, det är ju möjligheter.
Ja.
Och det här med de här moraliska betänkligheterna och lite nationella stämningar så var det någonting som det amerikanska justitiedepartementet plockade upp och inte riktigt höll med sig om när de blev avslöjade att ha de här samarbetena med Farben.
Precis, det här är 1941 och blir också ett stort medialt missnöje över det här amerikanska bolaget som bedriver verksamhet med nazisterna. Och Tegel fattar
med IG Farben,
ja,
som visserligen.
Ja, men alltså, det presenterades ju i media, liksom, de här blodtörstiga nazisterna. Och det är ganska klassiskt här, Tegels, han är helt oförstående inför den här situationen. När man kollar på de stora miljöskandalerna under 60- och 70-talet, då är det ju alltid någon direktör som sitter i media och inte fattar vad folk är sura på. Ja, men det som de är anklagade för och det som folk är upprörda över är någonting som inte finns med i deras verklighetsuppfattning.
Nej, han har inte riktigt greppat det.
Han har ju bara gjort business.
Mm. Ja, nej, de blir också anklagade visserligen för att försöka bilda en ny stortrust genom att köpa upp oljeledningar och kontrollera transporter och sådär. Så de har två åtalspunkter. Dels det här oegentliga samarbetet med IG Farben och sen försök till trustbildning.
Mm.
I verkligheten så var det ju så att USA hade ju gynnats lika mycket som tyskarna av det här utbytet av forskning. Det var ju bara det att hysch-hysch inte hade meddelat någon som helst statlig myndighet om det här. Och det var ju det som de låg dem i fatet lite grann.
Mm.
Den här företagskulturen de ständigt bar på att man skulle hålla käft om allting.
Ja.
Så att det var ju lite problematiskt. Och i senatsförhör sen så utmålas ju då Esso som de stora skurkarna. Och där sitter ju Tegel och stirrar och inte begriper riktigt vad som händer, som sagt.
Nej.
Harry Truman, som sen blir president, han var ju en av senatorerna som höll de här förhören och var inblandad. Och han fick ju frågan sen av en journalist om det handlar om landsförräderi. Och han bara tittade upp på journalisten och så sa han: åh, ja visst, vad skulle det annars vara?
Mm.
Det här är ju inte så himla bra för SO då. Om man säger så. Deras förtroende skadas ju betalt hos allmänheten. Och försäljningssiffrorna sjunker visserligen tillfälligt bara.
Ja, för folk vill ändå ha olja.
Ja, men Tigern han blir ju så stukad av det här att han blir uthängd och utskälld av senatorer och tidningar. Att hans tidigare så imponerande självförtroende bara försvinner. Han blir nervös och tafatt och avslutar hela sin karriär bara.
Mm.
Sen har vi Enslingen också som gjorde affärer.
Mm, Texaco.
Just det, Texaco fick faktiskt en norsk chef under en period som heter Torkil Driber.
Mm.
Han hade kommit till Texas och jobbat sig upp till en chefsposition där i mitten på 30-talet. Och han ska tydligen ha haft ett brett leende och en kraftig norsk accent och gick runt i seglarmössa och blev en väldigt känd karaktär där i Houston.
Ja, man får tänka seglarmössan och den här brutna norskan, han är någon typ av oljehipster här.
Ja, kanske det är, ja.
Lite hippt i Houston.
Med en massa kreativa idéer som att bygga till exempel oljeledningar 400 km långt över Anderna för att frakta olja från Colombia till havet.
Ja.
Det är inget litet projekt.
Det. Nej, det är ett ordentligt projekt.
Men han hade ju precis som alla andra oljemän inte särskilt mycket begrepp om det här med politik och nationella gränser och internationell politik. Utan världen var en enda stor marknad bara som man gjorde vinster på. Och när Texacos fraktfartyg där med olja styr mot Franco och hans Spanien mitt under inbördeskriget. Då blir ju president Roosevelt vansinnig. Det här ska vi inte hålla på med ifrån amerikansk sida. Vi är neutrala i den här frågan. Och hotar Texaco med åtal och allting. Men han var väl lika oförstående inför det här som Tegel hade varit inför de tyska hopkopplingarna där. Istället så justerar man om oljetransporterna till olika neutrala hamnar och sen landar de ändå till slut i Francos händer så att han kan vinna sitt inbördeskrig.
Det blev så.
Det blev det så. Och så fick man betalt efteråt, man sålde på kredit till Franco där ett tag. Riber testade ju också in sig med en massa olika tyska avtal och höll på att prata med Göring om att han skulle frakta olja till honom från Colombia och sådär. Så det var en massa olika invecklade härver med tyska företagsmän som dessvärre visade sig vara spioner. Och när det här uppdagades så sjönk ju Texacos anseende och aktier en hel del med. Så det var mycket sådana där turer under 30-talet kan man säga. Den största jackpotten i oljehistorien, vilken är det?
Kuwait.
Ja, den är ju fin. Men finns det inte en ännu bättre?
Få höra.
Vilka producerar mest olja alla kategorier?
Saudiarabien.
Saudiarabien. Det är dit vi ska komma här nu tänkte jag. Den vinstlotten drog en av systrarna som faktiskt den som befann sig längst ifrån överhuvudtaget. Nämligen Sokal. De här konservativa ledarna i San Francisco. På något höger så fick de vantarna på den saudiarabiska oljan. Det började med att en nyzeeländare som hade ägnat sig åt spekulationer i såna här koncessioner, rättigheter, hade försökt sälja sin koncession i Bahrain till BP. Men BP, de var väldigt nöjda med att ha Iran och Irak och den oljan.
Finns mycket olja där
ja,
också.
Och de ville inte att det skulle produceras någon mer olja överhuvudtaget på 20-talet. Istället så vände han sig till Gulf som bestämde sig för att köpa de här rättigheterna. Det är bara det att de är med i det här IPC som tidigare var TPC, det här Turkish Petroleum Company. Som sen omvandlades alltså till Irak Petroleum Company.
Just det, så vad innebär det då?
Ja, det innebär att i det syndikatet så fanns det ett antal amerikanska systrar och BP och Shell och det här Deutsche Bank. Men de oljebolag som var i det syndikatet, de fick inte börja prospektera, det vill säga leta efter olja själva utan att de andra företaget i syndikatet var med på det.
Okay.
Så Gulf kan ju inte bara börja gräva efter olja eller borra efter olja i Bahrain utan de var tvungna att ha med de andra på tåget.
Mm.
Så då försökte de övertyga BP och Shell och de här om att det här är en bra grej. Men det gick inte för BP var ju fortfarande nöjda med den olja som fanns på marknaden. vad Gulf kunde ha gjort då skulle vara att gå ur syndikatet helt enkelt. Då skulle man inte få tillgång till den här irakiska oljan. Men om man misstänkte nu att det fanns mycket olja i Bahrain och Saudiarabien som sen blir intressant, så hade det varit värt det. Men det gör man inte. Istället så säljer man rättigheterna för 50 000 ynka dollar, det vill säga ingenting i princip, till Sokal. Det vill säga nuvarande Chevron.
Yeah.
Och det här var ju, det är det som jag menar med jackpot för Sokal. För när de börjar borra på Bahrain så upptäcker de en himla massa olja. Och de använder det, det är 1931, och de använder det sen då som språngbräda in i Saudiarabien, i det arabiska fastlandet.
Mm.
För några år tidigare så har det varit en inbördeskrig där, och familjen Saud har vunnit det inbördeskriget.
Just det, Ibn Saud.
Just det, och förvandlat hela arabiska halvan till ett eget rike.
Mm.
Och där fanns ju ingen politisk närvaro från särskilt många länder överhuvudtaget, och definitivt inga amerikanska politiker. Och eftersom Sokal inte var med i det här IPC-syndikatet, så kunde ju de helt obehindrat lägga upp en massa summor och göra som de själva ville i Saudiarabien. De behövde inte få med de andra bolagen på det. Sokal upptäckte ganska snabbt att det här var ett otroligt lovande område. Det enda problemet var att man hade brist på kapital, eftersom man behövde borra på många ställen, och det var dyrt. Så därför tog ju syster Dyster hjälp av Enslingen och bjöd in Texaco till Saudiarabien. Så då har vi två systrar i Saudiarabien som inte någon av dem ingår i det här syndikatet, och alltså är fria och självständiga och gör vad de vill.
Just det.
Och 1939 så flödar oljan, och kung Ibn Saud, han får se vilka mystiska manicker som de här västerlänningarna har med sig och får upp den här magiska svarta guldet. Och tillsammans så äter då alltså representanter för Texaco och Sokal middag med kungafamiljen i någon slags historisk diplomatisk scen där, långt före att en enda amerikansk politiker eller diplomat har varit i närheten av området.
Mm.
Så de här oljelevarna, de så att säga bereder ju marken lite grann. De är de som tar de första kontakterna. Man kallar det här för oljediplomati.
Okay. Ja.
I olika skeden.
Mm.
I slutet av andra världskriget, då hade ju USAs politiker däremot insett att återigen, att vi kan behöva mer olja. För nu hade man vunnit ett världskrig till med hjälp av olja.
Det gick inte mindre olja under andra världskriget än under första.
Man började oroa sig för att den olja man hade hemma i USA kanske inte skulle räcka.
Ja.
Och då behöver man ju se sig om runt omkring i världen. Roosevelt till exempel, han besökte ju till och med kung Ibn Saud efter sitt möte i Jalta 1945 och visade upp sin fina rullstol och sånt där.
Ja.
Som kungen blev väldigt imponerad av. Så att de där rökte ihop på någon lyxjakt. Och då bildar man ju den här eviga pakten mellan USA och Saudiarabien.
Ja.
Som utsätts naturligtvis för påfrestningar med tanke på att USA också är så att säga kompanjoner med Israel. Det här är den eviga komplikationen i den där relationen ju. Men Sokal och Texaco, som hade suttit med trumf på hand här med enorma vinster, de oroar sig ändå för framtiden. Tänk om landet blir övertaget av kommunister. Tänk om nästa kung är mindre pålitlig eller något sånt där.
Mm.
Ja, och hur skulle man få fram tillräckligt med kapital för att utvinna ännu fler fält och öka vinsterna ännu mer? Svaret blir att ta in ytterligare två systrar i Saudiarabien. Och så spolar man den här överenskommelsen som man hade tidigare med IPC. Och alla företag som var i den blir helt plötsligt självständiga att göra vad de vill. Och det här gör att Esso och Mobil inträder i Saudiarabien också 1948 tillsammans med Texaco och Sokal.
Mm.
De här systrarna trivs bäst tillsammans. Då blir de järvare när de får hålla ihop emot olika politiska regeringar i olika länder, uppenbarligen.
Just det.
Jag skuttar gärna kring i dans, men jag har tappat takten. Jag ser det inte någonstans, för katten har jag lagt den.
Och hund som är hund, det är ju ingenting. Vad gör det om 100 år när vi kommer kring?
Det är någon typ av Power Rangers-metod här. Att ja. Tillsammans är man nästan ostoppbar.
Och de här fyra amerikanska bolagen bildar ju då Arabian American Oil Company, Aramco.
Mm-hmm.
Som senare då kommer att övertas visserligen. Och idag så är det ju värderat till ofattbara summor.
Ja.
Men på den här tiden så var det amerikanerna helt och hållet som kontrollerade det här. Och då hade de byggt upp mitt ute där i öknen ett eget högkvarter i utkanten av de här oljefälten. Där man hade gröna gräsmattor, bungalows och tennisbanor och simbassänger. Det var ju rätt trevligt där. Men utanför de här taggtrådstängslarna så bredde sig en enorm öken ut sig.
Ja.
En av de här många oljeingenjörerna som fanns där sa att Aramco var i praktiken det neurotiska barnet till fyra föräldrar och utsatt för alla fyras nycker, samvetskval och svartsjuka. De är fortfarande fyra olika separata bolag som ska trängas ihop på den här ytan.
Ja, det är en väldigt speciell situation, hela allting.
Sampson skriver så här om de amerikanska bolagens närvaro. Känslan av osäkerhet i detta ökensamhälle ökades genom den arabiska vreden över den amerikanska politiken gentemot Israel och de excentriska kraven från Saudiarabiens kungar. Aramco-människorna satte en ära i att vara pragmatiker som helt enkelt producerade teknologi och olja till allas bästa. Stolta över sina ökande bidrag till Saudiarabiens samhällsfunktioner där de byggde skolor, sjukhus, vägar och industrier för landet. De var beslutna att undvika BP:s förmyndaraktiga och imperialistiska attityd i Iran. Men hur mycket de än försökte undvika politiken så befann de sig i en av världens politiskt mest utsatta positioner. En västlig enklav mitt i ett självhärskardöme. De var förkämpare för araberna från ett land som lovat att stödja Israel. Och de måste få det mest speciella av alla speciella relationer att fungera. Den mellan ett oljebolag och en självständig stat.
Ja, ingen kommer undan politiken.
Nej.
Så är det.
Uppenbarligen inte.
Ja.
Vi ska väl ta och avrunda det här avsnittet.
Ja, innan vi började spela in här så sa vi att vi får återvända till oljan vad det lider. För det är ju också spektakulära saker som ligger bara runt hörnet. 1960 så kommer OPEC bildas, den här föreningen, den sammanslagningen mellan de oljeexporterande staterna. För att börja sätta press på, vi ska ju ha betalt för den här oljan också.
Just det, för de gör ju enorma vinster, de här företagen.
Ja.
Ska komma ihåg att samtidigt som de här fyra befinner sig i Saudiarabien så har vi ju Gulf och BP som har slagit klorna i Kuwait.
Ja, precis. Det är oljekrisen som det kommer leda till. Och det finns mycket här fortfarande att ta i.
Verkligen.
Men här har vi den brokiga historien om det här svarta klägget som har drivit utvecklingen i, inte över ljudshastighet, men i alla fall i förbränningsmotorns hastighet. Och det visade sig vara ganska så snabbt.
Och jag säger som Tintin.
Så Milo, nu har det visst kommit lite ljus över den dunkla affären om det svarta guldet.
Exxon och Mobil slås ihop. När var det? 1900 eller 2000-talet. Bara förklarar jag det. Och som sagt, Chevron och representerade då Sokal, Gulf och Texaco från 1999. De hade väl köpt upp Gulf tidigare tror jag, på 80-talet. Ja,
du skickade ett sms till mig där du berättade om hur enorma de här bolagen fortfarande är.
Mm.
Och att folk kan ibland gå lite grann vilse och tro att Coca-Cola och Ikea är de största bolagen vi har i den här världen.
Men alltså, pluttar.
Oljebolagen, det är de som, det är tungviktarna.
Och det intressanta är då också att de befinner sig på den här topplistan ständigt, nästan bland 10 topp över vilka det är som är rikast i världen. Exxon har ju legat, alltså Esso har legat etta väldigt många år här. Ja. Men på sistone har ju då Walmart och Apple kommit stormande.
Mm.
Och intressant nog en rad kinesiska naturligtvis oljebolag också,
ja,
som har konkurrens fortfarande. Och sen har vi OPEC då som strör sand i maskineriet för dem.
Ja.
Men den här perioden vi har pratat om nu, från 1900-tals början fram till typ 1960-talet.
Ja.
Det var ju deras era alltså.
Från monopol till kartell, det är det vi har berättat om idag.
Ja. Och nästa gång vi pratar om olja så är det en kartell som skapas för att ta koll på den här kartellen.
Just det, kartellernas krig. Hörrni, det ser vi fram emot då. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Gå in på Facebook-sidan och kommentera.
Ja!
Så blir vi glada.
Ha en bra vecka.
Ja, det tycker jag verkligen ni ska ha. Hej då med er!
Hej, hej!